A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi ska komma in mer på ditt ledarskap här. Ja. Jag tänkte jag skulle sticka emellan lite grann med några snabbfrågor. Mm. 8 frågor, snabba svar. Ska vi se hur det går. Tove Jansson eller Märta Tikkanen?
Tove Jansson.
Vem är den bästa spelare du har tränat?
Det är så många... Jag säger Jani Hakanpää.
Jani Hakanpää. Gå på bio eller streama film hemma?
Kolla ishockey. Streama film. Ja, hemma.
Hemma.
Ja.
Vasa eller Uleåborg?
Vasa.
Kött eller fisk?
Fisk.
Koskenkorva eller lappinkulta?
Båda.
Bastu eller badtunna?
Bastu.
Sakko Koivu eller Teemu Selänne?
Sakko Koivu. Samma jo född som jag. Möttes varandra många gånger.
Du har spelat mot han?
Ja.
Än du var yngre?
Han TPS. Jag var sport. Vi hade duktig lag.
Märkte du tidigt att han skulle bli något extra?
Ja, han var riktigt bra i fotboll också. Han skulle vara där också, världsklass.
Jag måste ju komma in lite grann på det här med dina dubbla roller också. Du har varit assisterande i förbundskapten också, samtidigt tränat topplaget Kärpet då. Först var du assisterande till Laura Marjamäki i landslaget och sedan till den ikonförklarade Jukka Jalonen. Vill jag börja där? Jukka Jalonen, hur stort intryck har han gjort på ditt ledarskap?
Året 96-97, jag som spelare i sport första divisionlaget som gick upp till division 1 från 5 år i division 2 i Vasa, så vi gick upp till division 1 året 97. Så det var liksom VM-kult för oss. Hela hallen, alla gamla hallen. Nästa år Jukka Jalonen blir vårt huvudtränare. Min farsa var president.
Mm, i klubben?
Ja.
Ja.
Och Jukka Jalonen var riktigt bra tränare. Jag kom ihåg inte taktiska saker när jag kom ihåg. Men jag kommer ihåg att han var mänsklig. Liksom han tog hand om människor. Han pratade med oss, med spelarna. När vi var i gymmet, han kom lite fråga sakerna. Och det var liksom att tränarna pratade med oss. Det var konstigt. Så han känns ut som bra kille. Och sen hade vi första säsong. Vi gick inte till playoffs. Jag kommer ihåg att vi hade mycket spelare. Hela säsongen runt nu division 1 lag och stora förväntningar från styrelse och sånt. De hade ingen aning om ishockey, min farsa hade ingen aning om hur spelar man ishockey. Men han tänkte bara att när han leder där, nu måste någon vinna varje match. Så jag kommer ihåg att sista omgångarna, någon 5-10 omgångarna, jag fick en riktigt bra känslan. Jag fick lite rollen i laget och Jukka började lita på mig. Och jag hade liksom att nästa år, det är mitt år. Att nu gör jag en bra sommaren och jag för min fysiken bättre och allt möjligt. Jukka tycker om mitt stil. Han tycker om mitt spelförståelse och sånt. Sen efter säsong, Jukka fick sparken. Min farsa gav han sparken. Han har en år kvar. Jag var riktigt ledsen. Sen kommer Kari Heikkilä.
Jag trodde han lämnade Jalonen. Nej. Han fick sparken.
Nej, han fick sparken.
Av din pappa.
Ja, och sen kommer Kari Heikkilä in. Ja. Och Kari var riktigt bra tränare, men han var hårt.
Ja.
Så jag var inte i hans tillräckligt bra spelare för han.
Nej.
Så sen gick jag till Sverige. Vi har pratat i början. Men där började jag och Jukka. Mm. Sen Jukka till HPK. När jag var huvudtränare i Vasa mötte vi ändå, jag tror det var 2006, Olympisk break. Så jag var sporthuvudtränare, Jukka var i HPK. Så hade vi en vänskapmats, Olympikpausen. Mm. Och sen de vann finska SM-guld 2006, HPK. Och Jukka hade just blivit riktigt duktig att ha den där organisera den där anfallsspelet. Så han kom, jag kom ihåg att han var i Vasa och gör någon reklam eller någon såna med någon företag. Så ringde han åt mig och vi hade träningat. Hej, kan jag kolla, komma dit? Och han går igenom med tavlan. Hej, vi har så här breakout. Det är riktigt bra. De spelar duktig HPK. Så han var riktigt första tränaren i Finland som började organisera anfallsspel. Mm. Alla tränarna hade organiserat defensivspel och sen det var bara när du får puken. Men Jukka började organisera anfallsspel. Så därifrån började jag sen när han första gången. Och sen jag visste det var kul att få vara med han i landslaget. Så han är kanon bra.
Alltså det här var ju väldigt många år, det här 96 och sen är det väl 2018 eller någonting när du kommer in, när han tar över landslaget där. Hur mycket kontakt hade ni haft under de här åren då?
Ja, inte mycket. Nej. Det var bara den där 2006. Men sen han har varit redan en gång i många år i finska landslaget senare. Sen han var i Jokerit. Mm. Sen han var J20-tränare. Ja. Och sen kom han tillbaka efter Marjamäki. Mm. Så jag fick äran att få stanna från den där gruppen, ja. Som de vill ha en som stannar från gamla träningsstaffen i finska landslaget, så jag fick stanna. Mm. Så det var lite tur för mig att Jukka vill att jag får stanna. Mm. Så sen,
har han påverkat ditt ledarskap mycket?
Ja, nu efter den. Lauri Marjamäki också har.
För det är ju de två, alltså jag är ihop med möjligtvis Kari Alonen, så pratar vi om de två största finländska tränarna under 2000-talet. Det är ju Kari Alonen och Lauri Marjamäki. Ja. Och du har jobbat under båda.
Ja, eller Jukka Jalonen.
Ja, Jukka Jalonen.
Kari Alonen, Lauri Marjamäki, Jukka. Ja. De tre, Erkka Westerlund, de fyra kanske är största i Finland. Ja. Men Lauri Marjamäki han är riktigt bra planering sakerna, detaljerna. Ja. Allt riktigt bra, men också trevlig kille. Jukka sen har varit nu, när jag har känt han har varit riktigt bra att lita på. Att om han ger dig någonting, så han litar på dig. Så han kan bygga upp sådana känslan att du känner dig riktigt, riktigt viktig. Och han blir inte, han är liksom bra kille. Han är bra människoledare. Han får, och du ser den där att han har redan vunnit. Han behöver inte liksom visa någonting att hej, jag vill komma fram. Han kan vara lugn och sen han är riktigt passionerad på bänken också. Han kan vara här judo som jag också många gånger för mycket skrika. Men han vill vinna, han är vinnarskalle. Men han är riktigt bra att leda den där. Leda oss. Liksom, du känner dig trygg och bra nära han. Och han har sagt att han har också blivit bättre version. När han var yngre, han var mycket hårdare. Men nu han är liksom, livet gör. När han är klok. När du är klok och har ögonen öppet så kan du lära. Du behöver, han har bra ego. Liksom såna att Han är snäll, ja, hur kan man säga? Ja. Snäll.
Vad är ledarskap för dig?
Ja, det är den där att jag tror godhet om människor.
Människor ska må bra.
Jag tror godhet om att människor är goda.
Ja, du tror bra människor.
Mm. Det är min största. Att om du går spela eller träna, du försök göra dig bra. Mm. Att ingen går dit och välja att jag vill göra det dåligt. Alla vill lyckas. Men jag vill inte straffas människor.
Men det är ju en extremt också liksom kravfylld bransch, elithockeyn. Hur kombinerar man det här med att alla ska må bra och ändå de här tuffa kraven?
Om du kan vara empatisk och du kan vara ärlig och du kan ta hand om människor som gör den jobb, spelare, och om du kan skydda dem utanför rinken när resultaterna kommer, när det kommer dåliga resultaterna, om du kan skydda dem där, de börjar respektera dig. Och sen kan du vara riktigt ärlig mot dem. Om du tar först hand om dem som människor. Om du pratar med dem, inte bara att nu vill jag att du som spelare gör mål, nu är du bra kille, och nu, om du inte gör mål, du är nu dålig kille.
Du bygger upp ett förtroende och genom det kan du vara rak och ärlig i kommunikationen.
Ja, med mycket såna att vi pratar och lära känna dem och sen hjälp dem att lära känna sig själva. Att drömmen är att vi har en lag som från insidan har individuellerna som är insidan motiverad och som börjar leta efter information och som börjar leda sig själva. Och den vision att de leder dig själva, de vet vad de vill i livet. Om de vill vara bra hockeyspelare så de vet vad det krävs sen. Och sen mitt arbete är att visa dem hur mycket det krävs, men stöda dem. Men jag har ledarskapsspelartruppen som jag har alltid haft någon varje plats. Så de lite rutinerade killarna. Så tillsammans med dem försöker vi jobba. Och ja, visst har jag mycket att säga och så, men jag vill att de vet vad vi gör. Och vi försöker göra. Och sen jag vill att de säger om de tycker att det är inte bra idé. Att vi inte leder lagerna. Jag inte leder laget så att jag säger. Och alla andra är, varför gjorde vi så? Att det är den där dubbelt ledarskap. Att den ska bli sen spelarna som är ledarskap, som är rutinerat. Om jag får deras förtroende så kan de sen dela den där mitt åsikte för alla andra. Därför att ingen... när du är i omlänningsrummet, du kan säga vad som helst. När du åker bort, vad säger de sen? Om de som är rutinerat, om de säger att det var bra sak, alla följer. Om de säger att, hej boys, vi gör inte så där, så tränarna har ingenting att göra där. Så jag tror på den här kommunikation, att vi bygger så upp, och när vi bygger så kan jag också kräva mycket från ledarskapskillarna. De kan också kräva mycket om mig. Att vi är... Och sen bygger vi upp den där drömmen att vi mår bra, att vi är lite som familjen.
Men vad gör du om du öppnar upp dörren för de ledande spelarna men de inte tar det förtroendet? Alltså att de missbrukar det förtroendet på något sätt och inte är bra ledare? Går det... Har du varit med om det någon gång att du har behövt?
Om jag säger, sen måste jag prata att är det allt ok? Men jag har inte, liksom jag sa det, i så här laget som professionellt ishockeylag, alla vill lyckas. Alla människor som är så här nivå, de är bra människor. Där är ingen nu för tiden, du måste vara ganska klok att du kan sitta där. Du måste ha mycket bra åren bakom dig att du får sitta här. De har gjort många bra val i sidans liv. Så de är, jag säger att de är nu för tiden hockeyspelarna som spelar det här nivå. De är inte dåliga människor. De har inte dåliga vanor så mycket. de är bra människor. De är såna människor du ska ta i din egen företag varje dag att arbeta. Du kan lita på de killarna. Och sen när du börjar lita på dem och du tror på dem, så många gånger de ger tillbaka. Men om du hela tiden gör tvärtom. Ja visst.
Bestämmer först och fråga sen.
Ja.
Nej. Hur bra koll hade du egentligen på Brynäs när du fick frågan om att ta över Brynäs?
No, historiekolla jag hade. Jag har kollat mycket svenska hockey och kom ihåg att här har varit duktiga lagarna. Kom ihåg de Ove Molin och Tom Bissett och Jan Larsson och Per Djus, Andreas Dackel. Sen vet att Niklas Bäckström härifrån Järnkrok. Och sen att de var i final 16-17. De vann 12, var det 12.
Oh.
Och sen också vet att tre sista åren har varit svårt. Så hade jag koll, men jag hade inte koll hur de spelade liksom taktiskt. Nu hade jag följat mera om lagarna som var där i toppen. Jag hade försökt lära från dem. Att vad gör de bra, att kan jag lära någonting från därifrån till egen filosofin. Jag hade kollat mycket Frölunda, hade kollat mycket Luleå, Växjö. Förra året, okej, Rögle också nu. Men nu när... Men jag hade, jag vet att det har varit sportsligt hårda säsongen, men jag vet inte varför.
Men det var inget som avskräckte dig?
Nej.
Var det till och med enklare att komma till en förening som hade haft det lite tuffare än, på vilket sätt då?
No, det kan inte gå så mycket sämre.
Nej.
Det kan gå en plats sämre. Mm. Men det var inspirerande. Och den där historien som finns här, kulturen som finns, alla den här staden och rinken och allt, det är någonting speciellt. Och därför det var en stor ära. Och sen jag har inte varit en finska tränare i SHL sen 2006.
Harry Rönnälva i Mora.
Mora. Mm. Och han har nu arbetat 2010 den sista tre månader.
Så
jag visste bra utmaning för mig också att representera att finska tränare kan också lyckas i Sverige. Så det var en nästa steg för mig. Det var en riktigt inspirerande utmaning. Samtidigt hårt utmaning, därför att den här ligan är någonting helt annorlunda än finska ligan. I finska ligan, om du är där, du kan bygga. Du kan säga, okej, nästa år vi är färdiga. Nästa år. Här du kan inte säga det. Här du kan gå ner om du är inte just nu. Du kan se matcherna, alla vinna alla. Konkurrensen är riktigt hårt. Därför det är också spännande. Men det är också...
Känner du dig trygg att processen är på väg åt rätt håll här i Brynäs?
Ja, jag tror vi har gjort många sakerna som är på rätt spår. Men vi vill, ja visst vill vi liksom bygga hela tiden såna beteende att vi har bättre möjlighet att vinna än förlora. Såna beteende vill vi bygga hela tiden in i laget, in i människor. Att när matchen är slut så respekterar vi varje gång slutresultat. Vi ska aldrig gå efter matchen på pressen och klaga på domarna eller klaga på motståndarna eller klaga på otur. Nej. Vi ska respektera resultat. Vi kan sen vara riktigt arg för oss själva in i vårt safety. Circle of safety. Där kan vi vara tillsammans. Men när vi kommer ut därifrån vinnarskalle, om vi vill vara någon dag vinnarskalle igen, så man måste ha beteende först. Man måste ha mycket, mycket bra vanor om man vill vinna. Och de vanor måste man börja älska. och vinn, om du vill vinna, det är inte kul. Det är vad det krävs att vinna varje kväll. Det är inte kul. Det är inte trevligt. Alla tänker, oj, det är så trevligt att vinna den där VM-kulten, att du får vara där i parad. Ja visst, den där en timme är kul. Men före det, eller finska kul, före det måste du göra ganska många såna sakerna, var inte så kul. Du måste göra många beslut i din egen huvud, var din inner coach, din egen själv pratar, att gör du den eller inte. Är du färdig att betala den där prisen att du måste gå och sova tidigare. Du måste äta kanske den här. Du måste träna lite hårt. Du måste plocka den där skottet. Du måste titta video. Du måste kanske inte få spela. Och fortfarande måste du, om du vill vinna, du måste vara en människa som lagkamraterna kan lita på. Om vi har 15 forward och 8 backar. Om du är nummer 15 och du känner inte dig viktig, vi har inte möjlighet att vinna. Därför att han som är nummer 12, 11, 10, de kan vara skadade i en veckan. Om de som är 13, 14, 15, om de har inte tränat hårt, de har inte liksom har den där vinnande beteende, hur kan de hoppa in sen när spelscheman frågar inte, är du alla frisk? Mm. Vet du vad jag menar?
Ja.
Och marginalerna, hur små är de? Mm. Så små. Det kan vara en poäng mellan playoffsplats och inte playoffsplats. Mm. Så det, hur man säger, det är kul att vinna liksom när resultaten, men det är helt annan före det.
Hur får man spelarna att tycka om det då? Att det inte är så kul?
Det är just den där att vi måste prata mycket om de sakerna. Mm. Och att lära dig själv att sätta sakerna i perspektiv. Att du har möjlighet när du får spela som professionellt hockeyspelare. Du har möjlighet att påverka många människors liv positivt. Hur många annan vanliga arbetare har möjlighet att kanske påverka människors liv positivt? Vi pratade mycket det där i Kärpät var liksom halva Finlands lag. Därför vi var ensam där i uppe. Och vi hade också som alla lagarna har kanske de supportarna, de kan vara en tonåriga människor som kanske har inte så lätt i skolan. Kanske de var lite ensam, men de tillhör en gäng som kommer och stöd den klubben. Och de kanske har någon spelare där, de är deras idol. Och om den spelaren spelar hårt där och kämpar hårt och har bra beteende och går lite prata med dem. Det kan ge dem energi att de lyckas gå till skolan nästa dag. De kanske går och sova lite bättre. De kan kanske vara skillnad familjen. Det kan vara kanske en mamma som är ensam och jobbar hårt många gånger useamman tur jobb. Om du har tonåriga barn som kommer hem riktigt kul därför att den lagen som spelar hockey som han har varit kollat, deras tränare eller toppspelare eller de har liksom märkt. Så vad tror du mamman tycker? De tycker kanske att de är så lyckliga att min barn har hittat någonting. Så du spelar hockey. Så du har börjat spela hockey. Så många människor
du kan glädja många.
Ja, därför att du får spela hockey. Mm. Som hopporna, du har som ungs du har spelat, börjat spela hockey. Varför har du börjat spela hockey? Kanske det har varit kul i de första gångerna. Kanske du har varit bra där och få bygga lite självförtroende. Alla har sagt hej duktig, så du har fortsatt att jobba. Kanske du är så tävlingsorienterad att du vill tävla hårt. Kanske det är bara att du vill tillhöra någon gäng som vi alla vill tillhöra. Vad är det din why? Varför du har börjat spela? Men nu som vuxen så får du vara med. Så många, hur många människor i livet jobbar 5 dagar i veckan att de får leva 2? Ganska många.
Mm.
När vi får vara med i hockey som vi har börjat 7-åriga och vi har fortfarande vara med, så vi lever varje dag. Så vi måste visa den där känslan och respektera dem som är inte så lyckliga som vi är. Och där kommer vi att vi kan påverka människors liv positivt. Och det är den där stora filosofin när du börjar, varifrån börjar vi? Vi börjar från att hur kan du vara färdig att göra de sakerna som är inte trevliga att vinna? Där måste du ha perspektiv. Där måste du säga hej, jag får göra dem. Det är en privilege att få komma hit, gå på springa ut eller gå på gymmet eller gå in i isen och plocka skott för killen nästa mig. Och kanske den där sista skottplockning är den där som avgör kvällens match. Och den där beteende kanske hjälpa sen den där enskilda barn där som är inte så lycklig som vi har varit att må bra. Så är det så hårt sen? Är det så hårt? Eller att du kollar TV, du kollar nyheter varje dag. Du ser runt världen hur hårda sakerna där finns, Afghanistan och vad som helst. Så är de så hårda sakerna sen att göra de rätt sakerna, att förbereda dina möjligheter att vinna? Det är inte så hårt sakerna. De är hårda sakerna, de människor som åker någonstans när det är en katastrof på gång. De åker dit. De är hårda människor. Vet du vad jag menar?
Ja.
Den där perspektiv. Och den där
ödmjuk.
Den vi pratar. Och den där ödmjuk.
Och då blir den här hårda resan betydligt enklare.
Ja, just så. Och den att vi börjar älska den. Älska den. Vi behöver inte älska förlora. Nej. Det är inte bara att de har positiv känslor hela tiden. Nej. Jag har många gånger negativ känsla när vi förlorar. Det tar 3-4 timmar för mig att gå över den. Men jag går över den nästa dag när jag kommer, jag är över den. Där har jag perspektiv redan. Men det känns hårt. Därför att alla vill vinna.
Du har ju jobbat, dubbeljobbat kan man säga de 4-5 senaste åren. Eller 5 senaste åren är det väl i alla fall. Är du en arbetsnarkoman?
Jag är inte arbetsnarkoman, men jag är hockeygalen. Jag älskar ishockey. Det är min största kärlek. Och jag visst, kärlek finns hemma också. Men det är liksom, ishockey har och människor runt att tillhör till en gäng. Den har gav mig min livet mening. Och det är största saken som du kan vänta att din livet har mening. Och ishockey har gav det åt mig.
Är det rent speltekniska eller är det liksom ledarskapet som du brinner mest för?
Båda.
Mm.
Båda. Och när den där dubbelroll, den låter att vad hårt det är. Det är inte hårt. Om du får vara assisterande tränare i din egen nationens landslag, det är nära. Och där du går in, det finns cheftränare där som har alla press, som har allt. Och din jobb är bara stöda han och gör din arbete.
Men jag tänker också på att du försöker mycket med familjen. Du har ju barn som går på högstadiet. Du ser dem väldigt sällan. De bor inte här i Gävle nu heller. Och så där. Det måste väl ändå vara det negativa?
Det är negativt. Det är svårt.
Hur hanterar du det?
Saknar dem varje kväll.
Har man dåligt samvete?
Ja, man har då dåligt samvete många gånger efter matchen, speciellt när man förlorar, så det tänker du att är den här värd om det?
Brås du på din far lite grann där?
Vad är det?
Brås du på din far lite grann där? Att du jobbat, ja, han jobbade mycket, ja, var borta mycket. Ja. Känner du att du...
Ja, lite grann, men samtidigt vet jag också att de har allt väl. Att det finns så många människor i livet som inte är så lyckliga. Att de har bra mamma där som tar hand om. De har allt möjligt. De har bor i bra ställe. Det är bara, jag kan ta dem hit om jag vill. Men de har nu bra att vara där. Och sen nu för tiden när du har alla möjliga video. Att du får...
Blir det mycket Skype och FaceTime?
Ja, FaceTime och sådana. Och sen när de är tonåriga så de vill inte prata så mycket med dig. Du vet. Men samtidigt, det är lätt att komma hit sen i höstlov och lite... Tänk nu om... När jag var ung, när min farsa var, det var ingen telefon. Han var 6 månader i Saudiarabien. Sen väntade han när han kommer hem. Ja visst blir man, hur säger man, sakna. Men människor också, när de är någonstans, de survive. De blir van.
Har du bra kontakt med din far idag?
Ja, riktigt bra. Riktigt bra. Han har, nu har han mycket barnbarn. Så nu han har förändrats direkt. Han jobbar fortfarande riktigt hårt. Han är inte med i arbetsliv, men han jobbar allt annat. Men nu, han gör allt för oss. För mig, och min bror och dotter, syrra och vårt barnerna.
Var ni 3 syskon?
Ja.
Eller är ni 3 syskon?
Ja, och sen har vi... Jag har 2, min bror har 4, min syster har 4. Så det är 10 barnbarn som de har, min farsa. Och nu gör han allt att de mår bra. Liksom han visar den där kärleken i den där. Att han tar hand om alla. Mm. När han var ung, han visar arbetsmoral. Nu tar han hand om alla. Mm. Och mamma är fortfarande samma. Och jag är lycklig att de lever fortfarande. Men jag visst... Tänker du om också dem många gånger att varför har du inte tid för dem? Men samtidigt är det bra att ha WhatsApp-grupperna och sådana, se lite och nu han går där och hon går där och den där. Men vet du vad jag menar? Så.
Jag måste fråga, vi ska börja avrunda här nu, men musikintresset har jag hört lite om. Du spelar?
Vi har boyband, finska.
Boyband?
Ja, men det är skoj.
Ja.
Det är inte liksom att vi är liksom professional musicians. Vi gjorde i faktiskt, när jag sa det, att min största alltid har varit att tillhöra en gäng. Och jag är född i 74 och vi hade riktigt bra hockeylag som byggde upp bli livstidkompisar, många. Så sen började vi som 18-åriga kanske spendera julafton tillsammans alla måste vara hemma först, du vet, och sen när klockan börjar vid 9-10 tiden så åker vi någon plats. En killes farsa och mamma var varje gång någonstans, så han fick stanna hemma, så vi åkte dit. Se var lite tjejer och vi pojkar och tillsammans bra gäng, så vi varje gång gör någon prestation där, någon play. No, vi hade mycket såna finska julplay som hette Tiernapojat. Så jag har varit i musikskolan ett år. Så jag var många gånger den där Herodes-kingen, kungen i den där musikplay. Så vi gjorde den många gånger för kompisar, jag och 2 andra kille. Så sen 95, året 95, vi har varit 21, tänkte att nu ska vi göra någonting annorlunda. Och Backstreet Boys var over to the top. Vi sa det, vi var lite skojkaksika. Liksom att det kan inte vara så svårt att bygga upp boybandet. Att det är bara att ge oss melodi, så vi kommer upp snabbt någon berättelse och orden och Sen går vi in studio och spelar in. Så vi hade en kompis som var professionellt musikgörare. Så gick vi in hans studio och gjorde första sången. 95. Då sen,
skrev ni eget då? Eller?
Ja. Ja. Han, gick med, han gjorde melodin åt oss.
Och du spelar gitarr?
Nej, vi sjunger bara.
Ni sjunger bara?
Ja, vi är tre killarna som sjunger. Så sen gjorde vi den där 95 och sen hade vi julafton och sen körde vi in och alla var riktigt glad kompisar. Sen livet går vidare. En kille åkte utomlands och 2011 gjorde vi andra låten. Ja. Och den gjorde den där en kille som är bra i musiken. Han gjorde allt. Han gjorde liksom hela låten. Och vi bara spelade in. Och
finns det på Spotify eller?
Det är i YouTube. Nu har vi liksom 7 eller 8. Vi gör varje år nu en. Och så vi träffar varje år med kompisar i juli. Andra fredagen spelar vi tennis. Och sen har vi fest. Och sen vår pojkband går in med ny låten. Så nu har vi, jag tror vi har 7. Och när vi blir 50 om 3 år, sen ska vi ha en live show i Vasa och sen ska den gå in i Spotify. Men nu är det bara i YouTube.
Vad ska man söka på YouTube för att hitta detta nu?
Skriva dit Ihan Crazy. Banden heter Fifth Avenue.
Fifth Avenue.
Ja, men det, du hittar inte den. Jag visar.
Jag tänker till våra lyssnare här.
Ja, det är riktigt bra. Men det är på svenska. Vi måste göra snart någon engelska låt också.
Ja, men det kommer nog.
Ja, nu eller svenska.
Ska vi se.
Här ser du. Fifth Avenue. Den här är vårt andra låten. Den här är första. Ja, jag sjunger där.
Är du så sjunger?
Ja. Och där är den nyaste, det Kärlekens astronauterna. Det är den nyaste. Men Fifth Avenue heter den banden. Och jag, du kan se här om jag kan visa åt dig. Okej. Det finns tre killarna. Jag heter Mikko Manner, så my artist name is Michael Continent, Mike C.
Mike C.
Ja, och sen alla två andra killarna är också, de har artist namn.
Ja.
Där, men de kommer lite från vårt egen namn. Men det är skoj.
Jag förstår det. jag måste börja tacka så mycket för pratstunden. Ja. Otroligt roligt att få sitta ner med dig. Stort lycka till nu framöver med Brynäs under säsongen. Till sist, var hamnar Brynäs i tabellen?
Vi hamnar dit var vi förtjäna vara efter 52 omgång.
Då säger vi tack med det.
Tack. Kai sä nyt muistat, silloin 95, kun baaris nähtiin ja toistakin mä suutelin. Siit on jo aikaa, voisit sä...
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. On sama my continent, kun silloin kauan sitten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.